Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Välkomna till Statsvetarpodden. Och nu har vi äntligen tagit oss till Almedalen. Och det är som vanligt
Ulf Bjereld, professor statsvetenskap Göteborg, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Jonas Infors och jag är bara professor i statsvetenskap också vid Göteborgs universitet.
Och jag heter Cecilia Garme och är fildoktor i statskunskap och politisk journalist. Men Ulf, vi måste ju prata om det här att du faktiskt har blivit utsatt till Almedalens göteborgare.
Ja, eller Göteborgs Almedalen eller det nu var. Det var väl Dagens Samhälle som en bloggpost igår listade alla mina uppdrag och alla mina hattar och sa att jag var så mycket Almedalen som man kan bli i Almedalen. Det var lite roligt tycker jag.
Ja, vi var så stolta.
Ja, det var faktiskt. Och hur de slutade den här krönikan med att man skulle ta en om man stöter på det ska man ta en selfie, för då har man liksom på en bild hela Almedalen. Så att vi gör det här tycker jag med en liten stund.
Jag funderade på att man kunde få beställa tid, så kan jag sitta och ta och låta folk ta selfies med. Då är frågan om man ska göra detta alldeles gratis eller man kunde donera en slant till Statsvetarpodden.
Jag tycker faktiskt att vi behöver lite här så att vi kan sitta i en annan lokal.
Ja, för vår studio måste vi berätta om, den är inte så jätteflashig. Vi har en brommande ventilation. Vi kan tänka att det kanske är världsandan eller något. Vi har en uppstoppad krokodil bakom oss och en flygbild över Visby och brandskattningen.
Och det kan komma in någon allmänhet där, va?
Ja, det kan det.
I och för sig. De är välkomna om de sköter sig.
Vi har försökt spara av olagligt. Men vi har tre ämnen idag som vi alltid har. Och vi ska börja med någonting som ligger oss otroligt varmt om hjärtat. Nämligen Brexit. Och idag, just när vi pratar just nu, så är det faktiskt fortfarande, tror jag, måndag. Och på morgonen här så kom det ett tweet från prins Charles. Och han skrev så här: Nigel Farage has resigned as leader of UKIP, mainly to spend time with his German wife before she's deported.
Där ser man alltså, vilken, ja, den är ju nästan som när vår kung uttalar sig om Nobelmuseet, fast vassare skulle jag säga.
Ja,
ja.
Det var alltså, lite mer elegant.
Ja. Det är så himla roligt med det här. Jag vill ingenting hellre än att få.
Men är det så roligt? Jag har nästan utbrutit landsorg i Sverige över detta. Det går inte att hitta någon journalist eller någon politiker utom Jimmy Åkesson då. Till och med Jonas Sjöstedt ser väldigt deppad ut över att nej-sidan till fortsatt medlemskap vann i Storbritannien.
Jag skulle nog säga att Björklunds tal, Jan Björklund, liberal, höll ju tal på söndagskvällen. Och han sa ungefär så här, att han lyssnade på många tal av Cameron under valkampanjen och som att kraftfulla för EU. Men, sa han, det duger inte att vara som väldigt för EU under någon valkampanj när man under många, många, många år faktiskt har drivit opinion mot EU. Och så hade han också en ganska vass kommentar mot Marita Ulfskog som skulle röstat nej till EU idag, men som, och sa han, och som, jag har inte hört henne säga det, men han har säkert rätt för att hon är väldigt kritisk till EU, men som också beklagar, så att säga, det vill säga det här med politisk opinionsbildning som styr opinioner eller påverkar EU faktiskt ganska viktig.
Ja. Men det är ju ändå,
och det finns det väl lite statsvetardata på också, så att säga, att det har effekt.
Ja, alltså statsvetardata, det är ju det här med Daily Mail. Det är så otroligt spännande det här. Det är ju Shakespeare, det är knivar i ryggen.
Och nu tänker du på
våra vänner
Johnson,
ja,
och Gav.
Precis. Hur är det möjligt?
Och vem är Gav, undrar säkert en och annan obildad lyssnare av Statsvetarpodden.
Ja.
Ja, man kan väl säga att han är konservativ, tory. Han har varit skolminister, tidigare utbildningsminister. Och gjorde sig då känd för att, så att säga, försöka kalkera den svenska friskolorna. Precis. In i det engelska systemet. Men han Han är väl justitieminister kan man säga också. Och han är också Lord Chancellor som är en som skyddar det här sigillet. Skyddar det sigillet som så att säga i monarken, suveränens sigill för att så att säga sätta sin stämpel på parlamentets beslut.
Men hur kommer han in i det här?
Ja, han var ju en av förespråkare.
Han var
ja, jo, det är sant. Han, till skillnad från många andra ledande i konservativa partiet så har han en tuffare bakgrund. Han är skotte, för övrigt är född i Skottland i varje fall. Men han har blivit en av huvudfigurerna i nej-kampanjen, alltså lämna-kampanjen ska jag säga. Och det spännande med det här, man kan tala, det är inte riktigt brodermord och så vidare, men att han och Boris Johnson som har varit Londons borgmästare och som hoppade, rättare sagt, han lämnar ju det uppdraget nu i våras när det kommer ny, men han blev parlamentsledamot, lät sig så att säga väljas in vid valet 2015. Och alla har spekulerat att han har haft ambitionen att bli ny premiärminister eller ledare för Torypartiet. Och han är på ett sätt kanske liberal och europavänlig, men hamnade i vintras på lämnasidan, där han och Gav blev ett slags radarpar. Så de har någon slags, i någon mening, inofficiella ledare för lämna-kampanjen. Och alla förväntade sig att om lämna skulle vinna, vilket de gjorde i folkomröstningen då för en dryg vecka sedan, eller vad det nu var.
Och Gav var kampanjchef.
Kampanjchef. Då skulle Cameron ganska enkelt kunna ta över partiledarskapet. Och Cameron, den tidigare partiledaren för...
Du sa då att Cameron skulle ta över partiledarskapet. Du menar nog att Boris Johnson skulle ta över partiledarskapet.
Alltså Almedalen tar på krafterna. Cameron avgick som partiledare. Och vem skulle då ta över?
Boris Johnson.
Ja. Men när han då höll sitt tal, som alla trodde var, nu ska jag kandidera. Då slutar han i sista meningen. Jag är inte lämplig för det här ämbetet. För Gav hade samma dag sagt att han ställer upp som kandidat och att Gav också inte riktigt litade på att Johnson hade de här ledaregenskaperna. En dolkstöt i ryggen, ett typiskt brodermord.
Varför säger man så? Varför säger man att har vi en handlingskraftig politiker som i en tid av nationell kris tar steget fram och säger jag är villig, jag Gav är beredd att ta ansvar i detta?
Istället därför att det finns saker som man inte gör, inte ens om man är politiker. Och jag kommer att tänka på Juholt-affären i Sverige, när Juholt kritiserades så otroligt hårt och många stack dolkar i ryggen på honom. En som inte gjorde det var Stefan Löfven.
Löfven, exakt.
Och det har också räknats som en tillgång för honom att han var inte en sån som stack knivar i ryggen på folk, utan var lojal. I den svenska kontexten så tror jag faktiskt inte att det här skulle accepterats.
Ja, nej, det är i varje fall mer accepterat i brittisk politik. Ett annat sånt här känt spänning, det är ju när Ed Miliband blev partiledare för Labour istället för det som alla trodde och som nog hans bror också trodde, nämligen David Miliband, hans bror. Det är också en sån här spänning mellan två starka individer, om det är en dolkstöt i ryggen eller inte. Men där det är personstriden mellan dessa två och, som står i fokus. Men också, säg inom Labourpartiet, Gordon Brown och Tony Blair. Där Tony Blair och han sa en slags pakt att om de vann valet 97, vilket de gjorde, så skulle ju efter ett tag så skulle Gordon Brown få ta över som partiledare och då premiärminister. Och det fick han i någon mening i elfte timmen efter många, många, många år. Men där hela tiden den kampen som genomsyrade relationen mellan de två.
Ser man Brutus i Labour idag då, med tanke på det skall som går med Corbyn efter...
Ja, det är inte en Brutus,
det är många, alla
är ett, jag vet kan inte, men ett, jag vet inte vad, ett tu är väl du, men ja. alla ni Brutus som hackar honom i ryggen. Alla parlamentsledamöter för Labour, nästan.
Inte 39,
nej, inte,
eller, var det 40,
eller 40. 40 till och en 180, eller vad det är. 180 röstade nej till att ha förtroende för honom. En handfull röstade ja. Men den har i och för sig ingen betydelse. Han kan sitta kvar ändå. Men det kommer förmodligen ett partiledaromröstning där framöver.
Fast det är klart, allt det här är ju väldigt, väldigt underhållande. Men man undrar ju lite grann hur det ska gå för England trots allt. Alla har avgått.
Ja, det är nog... Alltså man tänker det här med folkomröstningar där man inte riktigt vet vad man ska göra om man vinner. Det är väl ett praktexempel på det. Och där det är en slags ohelig allians. Alltså att lämnasidan består av människor som dels tycker kanske att EU har väldigt mycket politiskt... Det är ett politiskt projekt som är alldeles för mycket. Men det är också sådana som tycker att det är ett liberalt projekt. Det är liksom där det är tvärtom. Och att man har människor som är då UKIP populister och vi har traditionella överklassmänniskor i, alltså en slags arbetarklass, och sen har vi överklassgrupper i konservativa och en vag Labour, ett vag Labourparti. Ingen vet riktigt vad man ska göra. Och då, ja, då bryter ju, alltså man drivs tillsammans i målet, men vad man sen ska göra vet väl ingen.
Man grips ju av tanken att det här med folkomröstningar bara... kan få genomslag. Jag tänker på, det är ju rådgivande folkomröstningar som man har i Storbritannien, precis som vi har i Sverige. Och när vi röstade om högertrafiken på 60-talet så röstade ju folket emot och ville behålla vänstertrafiken. Och hur blev det? Högertrafik. Men sen när det gäller till exempel EU-medlemskapet och euroomröstningen då, som ju också i och för sig var rådgivande folkomröstningen, där fanns det ju inget utrymme.
Man brukar väl tala om i förväg om man ser den som en rådgivande.
Är det så man gör?
Jag tror det. Att man, om man talar om i förväg om man tänker avser att respektera folkomröstningen eller inte. Men det borde ju också på hur många förslag som det finns av väljaren att ta ställning till. Men det här med intressant, du nämner den här folkomröstningen om högertrafik i Sverige. Det måste väl vara den mest bortglömda och mest underutforskade folkomröstning som har hållits i Sverige.
Ja, hur kampanjen fördes. Ja. Det var förkrossande majoritet för att stanna kvar på vänstertrafik.
Ja.
Jag är född 56 och lärde mig cykla och några år då i vänstertrafik. Ja, oj, jag känner fortfarande när jag kommer till exempel till Storbritannien att det känns naturligt. Ja.
Det förklarar ju allt, Jonas, vad det är din brittiska ådra.
Men det här med folkomröstningar, alltså problemet med dem är ju att det är väldigt viktigt, om man nu ska använda sig av dem i representativ demokrati, vilket man kan ifrågasätta, men alltså att när om alternativen är tydliga så kan det kanske fungera. Ta de svenska folkomröstningarna för EU, gå med, det var väldigt tydligt vad man skulle då göra om man den vann, och om man inte skulle gå med så var det också väldigt tydligt, det var status quo. Eurosamarbetet, gå med, det var tydligt, inte gå med, det var tydligt. Men det här att gå ur, och när det är så att hur man ska gå ur, vilket regelverk som gäller och vad det är för deal man ska ha med EU, när det är oklart, då skapar det enorma problem.
Hur ska man förstå det här att de inte vill aktivera artikel 50 som är startskottet för utträdesförhandlingar?
Får man att, om man aktualiserar den, då börjar ju klockan ticka och då måste man ju ha bestämt sig för vad man vill istället.
Mm.
Och eftersom man inte har bestämt sig så hamnar man ju ett förhandlingsmässigt underläge i förhållande till EU. På det. Så vill man dra ut på detta så länge som möjligt.
Och det är ju också spännande, alltså beroende på nu, alltså Cameron, för att återupprepa, ja, han är alltså den avgående partiledaren i Tories. Men han har aviserat sin avgång. En av favoriterna är ju Theresa May, inrikesminister. Och hon, om än vagt, är ju en stanna kvar-förespråkare. Om hon skulle vinna, ja då får man ju alltså en partiledare i Torypartiet som egentligen inte vill gå ut. Och det är klart att hon har redan flaggat för att vi ska inte hasta med det här.
Men det vill säga exakt samma hållning som Cameron hade. Egentligen.
Precis, och det är klart, i någon mening kan man säga att han tog konsekvensen. Jag vill inte administrera någonting som jag verkligen inte vill, så han avgick. Eller aviserat sin avgång. Mm.
Ja.
Ska vi säga något om, bara avslutningsvis, ja. om Björklund som ju...
Jag var väldigt förvånad faktiskt att han tog Brexit och framförallt Europafrågorna som tema. Den enda förklaringen jag kan hitta, eftersom detta är en fråga som inte engagerar väljarna så speciellt mycket, var att han började igår, han var första partiledare ut. Jag tror att han ville framstå som lite statsmannamässig. Alternativet var att han hade ett skolförslag på gång som man insåg att han inte skulle få igenom lagrådet. Så snabbt.
Ja, det är ju
eller att han inte skulle få någon spin på sina skolförslag när alla andra talar Brexit. Jag tyckte nog ändå att Björklund gjorde rätt. För Vi var inne lite på det att det blev nästan landsorg i Sverige i debatten efter folkomröstningens utslag om Brexit. Och många har i debatten tidigare varit oroliga för att en Brexit-seger i Storbritannien skulle leda till en mobilisering av anti-EU-opinionen eller den EU-kritiska opinionen också i Sverige. Men hittills finns det ju inga tecken på en sådan, utan snarare tvärtom, vi är alla europeer. Och då kanske det är bra att vara tidigt ute på banan och försöka pusha på opinionen i den utvecklingen. Han, och det är också en fråga där ju liberalerna verkligen bottnar, eftersom de har haft en potential att driva denna fråga.
Ja, precis. För att alltså, den mindre cyniska är ju att, än du kanske, Cecilia. Nej, men det är att de bottnar. Detta är en ideologiskt viktig fråga för Björklund och för liberalerna. Och även i Storbritannien så är detta kanske...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nischen för den nu tidigare utdömda Lib Dems, att de är ju så att säga det tydligt Europavänliga i den våg av entusiasm för EU, för förlorarsidan som nu som väljer fram. Så det kanske inte är så dumt av
absolut,
Björklund.
Folkpartiet är ju, förlåt, Liberalerna heter de. Mm. De är ju verkligen otroligt ideologiska fast de är ett mittenparti.
Ja, de är ju sagt mittenextremister.
Det gör inte de så mycket ifall ingen pratar om det. Till exempel bankunionen började han prata om. Ingen pratar om bankunionen.
Vad heter det?
Det är en er grej då.
Oj. Jag skriver bankunionen. Läs in dig, skriver jag.
Vi måste gå vidare till vår otroligt spännande överraskning som vi har. Vi är ju som sagt i Almedalen och jag ber dig, Jonas, introducera det här ämnet.
Ja, det är så här att det är klart att om man inte nu befinner sig i Almedalen så är det svårt att gå på seminarier. Men om man faktiskt lyssnar på detta och befinner sig i Almedalen så tänkte vi att vi skulle göra en slags... en form av en demokratisk val av seminariepush. Vi har en Almedalskatalog med 3800 seminariepunkter ungefär.
Rekord igen.
Och vi tänkte göra så att vi tänkte välja ut tisdagens seminarier. Och de har, ni hörde prassla här. Här har jag, det är en otrolig massa sidor i papperskatalogen som vi har. Den som heter den officiella Almedalen just nu. Där finns mängder med sidor. Ja.
Bläddra försiktigt, Jonas.
Jag ska vara väldigt försiktig. Och då tänkte vi göra så här. I den gamla grekiska demokratin så var det ju faktiskt så att de som satt i så att säga deras parlament, de valdes inte med val, utan med lotten. Det var slumpen, så det var det som gjorde det. Annars skulle det liksom bildas kotterier och annat. Så nu tänkte vi ta alla de här sidorna och inspirerade av detta och blunda och peka. Så nu har jag alla de här och jag bläddrar liksom lite försiktigt. Ni ser inte, men jag blundar. Och nu tar jag ett uppslag och så pekar jag där. Och då står det så här, ett seminarium. För er som vill titta på detta sen så är det sidan 141. Och det är klockan 13-14 på tisdagen så är det seminarium som heter Humanitära kriser runt hörnet. Orsakerna som tvingar människor på flykt. Det är Ekumeniakyrkan, Diakonia, Studieförbundet Bilda som har detta. Och en kort beskrivning. Hur motverkar vi målkonflikterna inom svensk politik så att fattiga människors rättigheter går först? Alltså klockan 13-14 på tisdagen och ni hittar detta på sidan 141. Kan vi säga något om detta?
Humanitära
kriser runt hörnet, orsakerna som tvingar människor på flykt.
Men vad var det för målkonflikter de lyfter fram?
Ja, det vet jag. Jo, hur motverkar vi målkonflikter?
Det är inte målkonflikter som tvingar dem på flykt. Nej. Det kan vara konflikter. Mm.
Ja, men det skulle ju kunna vara då till exempel att alltså målkonflikten är att man ska se till så att fattiga människors rättigheter inte kommer liksom stoppas. Utan hur kommer de fattiga att få komma fram? En kan man ju säga det. Om det nu är så i till exempel ett fasansfullt Syrienkrig. Att det är en ganska välbärd medelklass som kan köpa sig till de här flyktingsmugglartransporterna. Och det är de som kommer och lyckas ta sig in. Då kan man ju tänka att de riktigt fattiga, de kommer inte. De har ingen möjlighet. Är det någonting för svensk politik att liksom ta tag i en sån fråga?
Vad var jag så fortsatt med?
Den tog slut där. Detta är
humanitära kriser runt hörnet.
Hur motverkar vi orsaker som tvingar människor på flykt? Det finns ju viss forskning som pekar på att det kanske inte är när vi har väldigt fattiga länder. Där är det inte stor flykt. Utan det är när länder börjar svinga sig upp till en viss mått av välstånd. Som man börjar se alternativ. Och då kan man lämna landet. Kanske på grund av krig eller för att söka ett bättre liv. Och man har också vissa medel.
Men det är det där som jag har tagit upp någon annan gång, tror jag. Att man blir, alltså revolutioner som Tocqueville sa, inte inträffar när det blir sämre. Utan när det blir sämre efter att först ha blivit bättre. Det krävs en slags insikt om att en bättre situation finns eller har funnits. Som till exempel i Syrien var ett helt okej land väldigt länge.
Fast det var diktatur.
Fast det var diktatur.
Ja, precis.
Men man blev inte helt okej land.
Kanske lite.
Möjligt.
Men det var mindre krig.
Cecilia Garme, Syrien var ett okej land. Vi förstår hur du menar.
Jag måste gå på seminariet, det har jag det.
Ja, men jag tror att det här är två aspekter. Dels vilka konflikter som utleder till humanitära katastrofer. Men jag tog fasta på det med målkonflikt. För det finns en spännande infallsvinkel i debatten. En del börjar tala om att vi ska vara utilitaristiskt humanistiska.
Vad betyder det?
Det betyder att utilitarism, det är ju en filosofi som går ut på att man ska se till att man höjer lyckan eller minskar lidandet för så många människor som möjligt. Och varje handling kan då bedömas som god eller ond, i vilken utsträckning den bidrar till att höja eller minska lidandet i världen för det stora flertalet. Och då finns det en del som menar att det ska ligga till grund för svensk flyktingpolitik. Vi ska hjälpa på ett sådant sätt så att den samlade humaniteten, det samlade lidandet blir mindre. Men sen finns det en motpol till den här debatten. Så här, vi kan inte göra så. Kommer en enskild människa att knacka på dörren och säga jag behöver hjälp, då ska man inte säga nej, vi hjälper istället på plats så att vi kan inte hjälpa dig. Utan man har ett ansvar att hjälpa den enskilda människan som kommer till landet. Oavsett om det kanske vore bättre i någon teoretisk mening att man hade en helt annan flyktingpolitik. Jag tror det är den spänningen.
Men de står emot varandra. Det var två principer, jag, men är det en målkonflikt?
Nej, men det här är ju verkligen en konflikt i svensk politik där Sverigedemokraterna har den hållningen och säger att det är bättre att hjälpa dem utanför, för där är det ungefär, där kan man nå de som det är allra mest synd om.
Och många fler hävdar man väl också, så att säga.
Och en risk med detta är att det finns ju alltid någonstans någon människa som blir mer synd om än när man försöker hjälpa just i stunden.
Ja. Jag håller med dig. Alltså den Sverigedemokraterna å ena sidan, och sen före migrationsbesluten i höstas de flesta andra partier på den andra sidan. Men hur hanteras målkonflikten idag? Har de här närmat sig varandra? Att det är hjälp på plats?
Jag vet inte om ni noterade det, men Stefan Löfven sa väl i partiledardebatten i Agenda för ett tag sedan att om han fick hans ideala värld, skulle man ju då höja flyktingmottagningen genom kvotflyktingar.
Kvotflyktingar, precis. Och då plockar man ju.
Just precis. Och han fick ingen respons på det. Jag vet inte om han bara talade av hjärtat var fullt eller om han hade en djupare tanke kring detta.
Men hur ser man på flyktinglägen i Darfur, södra Sudan? Det är fattiga människor, de kommer ingen vart. Är det inte egentligen de som vi borde hjälpa?
Men då hamnar vi lätt där. Vi stumper i allt, för det är Darfur. Ja. Där är det synd om dem.
Ja. Ja, men sen är det här också med de ensamkommande barnen. Att om du har fyllt 18 så har du inte alls lika stor rätt att bli hjälpt och få insats och så vidare som om du... är under. Och nu har vi fått den här väldigt, väldigt jobbiga frågan med åldersbestämningar som ska träda i kraft i höst, va, tror jag.
Ja,
det vill säga, det kommer vara en massa människor som man säger att du är inte alls 18 utan du är till exempel 32 eller 22 i alla fall. Och nu så tar vi från dig det du hade.
Ska vi nöja oss så att...
Ja, ska vi få människor, alla ni tiotusentals lyssnare verkligen gå på det här seminariet? Ja. Och ni inte har uttömt det helt här i vårt lilla samtal.
Som sagt, klockan 1-2 på tisdagen den 5 juli. Och ni finner den i den officiella Almedalskatalogen på sidan 141. Och det hette Humanitära kriser runt hörnet. Var är vi i programmet?
Vi ska tala om läget, kan man säga. Bakåt och framåt kallar vi den här punkten. Och då pratar vi ju förstås om Almedalen. När vi spelar in det här så har vi hört Jan Björklunds tal och hans dag. Och efter Jan Björklund och Folkpartiet så har det varit Centerpartiets dag i Almedalen. Så att den började i år med två små liberala mittenpartier, även om bara de ena kallar sig liberaler. Ja.
Det har väl varit lite frostigt mellan liberalerna och centerpartisterna just precis i början av Almedalsveckan. För Jan Björklund profilerade ju liberalerna ganska starkt i sitt anförande. Han talade om euron, han talade om behovet av överstatliga lösningar om Europa, det var kärnkraften. Och det var ett antal andra liberala paradfrågor som Centerpartiet har en helt annan uppfattning i. Och det var väl någon journalist som frågade Annie Lööf att hur hon såg på stämningen i alliansen givet Jan Björklunds uttalanden. Ja, sa hon, det kan man fråga sig. Så hur är stämningen i alliansen? Vad säger Jonas?
Ja, på söndagskvällen så intervjuades Björklund då på Opinion Live. Och då fick han frågan om det var någon spricka i alliansen. Och då sa han, ja, man kanske kan använda det ordet, sa han. Och sen så i och för sig så ska de förhandla och bli sams. Men liksom det är en ganska stark formulering. Han tog det ordet i sin mun.
Ja. Det naturliga hade varit att säga, ja, man kanske inte ska använda det ordet.
Exakt, men utan det är klart vi har lite olika åsikter. Men, jag ska ändå säga att det är kampen mellan honom, eller snarare Liberalerna och Centerpartiet. Det är väl alltså strategiskt, alltså att de vill säkert få ihop alliansen. De vet att någonstans så är det, man är konkurrenskraftig mot de rödgröna då. Men det gäller ju också att få ihop det inom alliansen. Vem ska vara starkast? Och att markera det, vem är det liberala alternativet? Det kan ju vara för att utmana Moderaterna i det långa loppet.
Ja, jag har tänkt på det här att de tjänar ju egentligen på båda. De har ett gemensamt intresse av att bråka lite. Särskilt när de tycker exakt samma saker. Och där är ju en väldigt viktig fråga det här som har varit diskuterats hela våren, ni vet, med lägsta löner och sådär, och ska man lagstifta? Först var Annie Lööf ut och sa att man skulle lagstifta om lägsta löner, och nu är Jan Björklund ute och säger samma sak. Och sanningen är ju att det kommer inte bli någon lagstiftning om lägsta löner om inte Moderaterna vill, och Moderaterna vill absolut inte
ultimatum.
Eller också är det så här att Moderaterna kommer inte ens börja prata om lägsta löner förrän det verkligen är allvar. Det där är ett kort som de inte kan spela ut mer än en gång.
Då väljer de sitt tillfälle.
Och därför så är det om inte kalkylerat så i alla fall inget konstigt och skadar ingen av dem att de börjar prata om lagstiftning.
Men rent strategiskt är alliansen, så att säga, alliansens bästa kort. De måste ihop till en fyrpartilösning igen. Är det dit de måste sträva, eller finns det någon annan strategisk väg?
Man kan ju mycket väl tänka sig att de går till val med separata valprogram, men ändå säger mycket tydligt att de avser att bilda en gemensam regering. Det är en mellanalternativ i detta. Det finns alliansen kvar som regeringsalternativ, men inte som samkörd vad det gäller de enskilda politiska förslagen.
Men då kommer ju hela den gamla debatten om borgerlig splittring upp igen.
Ja, och liksom den jagas av regeringsfrågan.
Du ser lite sådär.
Nej.
Det är inte det minsta.
Men ur det perspektivet så det är lite vid sidan av, men Miljöpartiet som nu kompromissat sig så sönder och samman i regeringskorridorerna. Vad finns det för garantier att inte Miljöpartiet plötsligt blir spelbar för en borgerlig regering på samma sätt som man förhandlade väl 2002 om att gå in i ett samarbete med en borgerlig alliansen istället för med Socialdemokraterna? Vad finns det kvar av Miljöpartiets kärna som allianspartierna idag säger nej, de går det ju inte att regera med?
Jag ledde alldeles nyss en skoldebatt. Det var väldigt roligt. Så fick publiken rösta då om vilket parti som de hade tyckt varit bäst. Och då blev det exakt samma poäng för Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Så jag sa att ja, det är dött lopp här i regeringskansliet, sa jag. Och då sa Jan Björklund, ja, det är just det som är problemet.
Ja,
Sossarnas dag imorgon.
Sossarnas dag imorgon. Alltså jag tror att de har väntat länge nu, och det har varit massor med elände den här våren där man inte har verkligen kunnat tala så mycket om svenska modellen och försöka få lite mer vänster-höger spänning som nog kanske Socialdemokraterna behöver. Det är väl rimligt att Stefan Löfven försöker lyfta fram det tillbaka. Han kommer att tala om Brexit, men jag skulle bli väldigt förvånad om han inte kommer att tala om vänster-höger-frågor.
Då har jag en spaning som faktiskt också kommer från den här debatten. Det var att Aida Hadzialic, den socialdemokratiska gymnasieministern, hon började prata om vinsterna i välfärden. Även när hon i och för sig hade kunnat börja prata om något helt annat, till exempel det vi pratade om, nämligen betygen. Men vinsterna i välfärden tog hon.
Det pågår väl en utredning, va?
Med ja, Marie, och den kommer i december, tror jag.
Då blir det spännande att se om Stefan Löfven tar upp det i sitt tal.
Eller hur? Det kanske är så, den ideologiska striden den blåser igång nu.
Svenska modellen, sa du, samhällsbygge, det är del två i det hela. Jämlikhet, bryta segregationen, det är min spaning i detta.
Nu har tidsfascisten Ulf pekat på klockan här några gånger, så vi kanske ska... Är vi?
Ja, vi brukar efter 30 minuter och 9 sekunder klipper vi, och det är nu.
Ja, tack ska ni... Ja, nu stänger vi inte av det. Nu säger jag tack ska ni ha. Och så säger vi nu.